Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Efter en lite för lång tid utan några nya avsnitt så känns det bra att komma tillbaka med besked. Ida Nilsson är en av de absolut starkast lysande stjärnorna inom löpning just nu. Tidigare i vår vann hon Transvulkania för andra gången. Och bara några timmar efter vår intervju så knep hon en bronsmedalj på SM för 10 km. Ida är med i Salomons internationella team tillsammans med bland annat Emily Forsberg och Kilian Jornet. Och Ida är även med i Sweden Schemo Girls. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Tillsammans med resten av Sweden Schemo Girls så kommer Ida att hålla en yoga- och fjällöpningshelg på Holiday Club i Åre den 7-10 juli. Länk och information finns på hemsidan. Och som vanligt uppskattar jag om du vill dela eller tipsa dina vänner om dina favoritavsnitt. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com.
Du är här för att springa mil SM på 10 km.
Ja, det ser.
Hur är det en bra uppladdning och strula med bilen på morgonen och flyga till Stockholm och springa och möta mig och göra intervjuer och så?
Nej, men jag kommer ju, man gör inte så mycket dagen före loppet ändå, så att det spelar inte så stor roll hur den spenderas, utan jag kommer ju upp hit ganska smidigt ändå.
Det mentala, du har varit med om man säger, det är inte din första tävling.
Nej, så att jag är ganska tävlingsvan.
Men är du kan inte bli så lätt stressad?
Ja, men det beror på, inte så väldigt, inte för små saker, men det är klart jag blir stressad ibland om saker inte blir som jag tänkt mig och det blir snärjigt, men om i slutändan så om det går bra eller liksom om det finns en lösning så ja, det blir ofta bra till slut ändå.
Om du hade varit typ en sån här fotbolls- eller hockeyspelare eller någonting, så hade man kanske kommit in och pratat om så här rutiner, om du har sån här, du knyter alltid höger skon först eller så här, om du har så här ritualer innan tävlingar, att du är väldigt så här, allting måste vara sista timmen innan start, så måste du vara väldigt, gå omkring i din bubbla och lyssna på musik och så där. Håller du på med sånt?
Nej, jag har så lite ritualer och rutiner som möjligt, för att just när man reser mycket och är på olika platser och det blir aldrig precis, det är jättesvårt att få en grej likadant hela tiden, så jag tycker det är dumt att ha sådana hang-ups, utan att fokusera på det som är viktigt liksom, och det är ju när man väl står på startlinjen och springer, och sen försöker man ju såklart förbereda så bra jag kan liksom, men grejer jag inte kan styra ändå. Mm.
Som bilar till exempel.
Ja, som bilar.
var är det hemma för dig nu då?
Nu är det Romsdalen i Norge.
Jag trodde att när vi hade lite kontakt för några månader sedan så hade jag fick för mig att du bodde i Åre. Men du har bott i Åre.
Ja, men det var ganska länge sedan nu, utan jag bodde där 2013 och 2014.
Hur trivs du i Romsdalen och hur hamnade du där?
Jag trivs jättebra, det är fantastiskt att ha liksom fjäll och alla toppar runt omkring liksom, och fjorden. Och jag hamnade ju där på grund av Emily, att de köpte ett stort hus där och tyckte att de hade många lediga rum. Så
okej, du bor till och med i deras
Ja, folk. Jag bor där.
Shit, vad mysigt, värsta kollektivet.
Ja, eller tre personer kollektivet.
Jaha, men tvingar hon dig att jobba i Moon Valley Small Farm?
Ja, hon är jätteelak så.
Ida, det har kommit upp massa ogräs här i jordgubbslandet.
Nej, utan jag har ju också ganska stort odlingsintresse, så att det är ju väldigt roligt att få hålla på med det igen. Det
blir bra kombination mot att resa runt och tävla, tror jag.
Ja, det är det.
Kunna landa med fingrarna i jorden.
Ja, väldigt skönt.
För du är inte uppvuxen vare sig i Åre eller Romsdalen. Var är du uppvuxen någonstans?
I Kalmar.
Hur var din barndom?
Ja, nej, men den var väl, ja, vad ska man säga, ganska vanlig så. Att växte upp där med familj, syskon och ganska mycket idrott. Mina föräldrar är väldigt aktiva i den klubben som jag tillhör, Högby IF på Öland. Så att, de höll ju på att springa och tävla när jag var liten. Så att det var mycket runt på tävlingar i södra Sverige och åka runt och tävla, tälta och ja.
Men var det, för det känns ju som när man läser lite om det, så känns det verkligen som att du verkligen uppvuxen in i löpningen på något vis. För det var väl, var det inte löpning dina föräldrar höll på med också?
Jo.
Ja. Men blev liksom friluftslivet som en del av det också, eller blev det liksom som du sa, ni tältade mest för att man inte hade någon annanstans att sova på tävlingarna, eller blev det liksom en naturlig del att ni åkte ut på så här tältsemester och sånt också, eller?
Nej, alltså det här riktiga friluftslivet, det är väl mer jag, den enda i familjen, som tycker är roligt liksom, och kanske att jag börjar intressera mig på det senare tid. Men tältningen var väl, alltså, för att det är enkelt som familj och mysigt och roligt också, att man hittar en tältplats och sover och får laga mat på stormkök och så. Det var inga extrema grejer liksom vi gjorde, utan men sånt som är roligt när man är liten.
Hur var du som barn?
Alltså jag känner nog att jag är likadan så länge jag kan minnas. Att jag tror när jag var liten så tror man så här bara, men så blir man på ett visst sätt när man är vuxen, och det är väl därför vid vissa tidpunkter jag tror alla känner så här, men jag bara låtsas ju, jag har ju egentligen inte vuxit upp. För att jag tror vi alla är samma människor liksom, man är ju samma person innerst inne, och det är ju inte frågan om man är barn eller vuxen, utan jag känner nog någonting som aldrig riktigt har förändrats så där. Utan jag tror även som barn var jag väl ganska lugn så liksom, och gillade att lyssna mer än att prata, och ganska seriös på ett sätt liksom, att jag kunde koncentrera mig och göra pyssla, och jag gillade att hålla på med sådana.
Men var det en så här stökig familj, alltså, var det liv på syskonen hela tiden, att det hela tiden var ljud omkring det, eller var ni liksom alla ganska självständiga?
Vi var nog alla ganska självständiga, ja, och jag är ju äldst av syskonen, så att var väl lite så.
Men du som satte tonen kanske?
Nej, men lite om en. Nej, men jag tror både och. Liksom, alla är ju väldigt aktiva och så. Men jag tror ingen har ju varit stökig. Det var inte mycket liksom, stora bråk. Kan jag inte minnas sådär liksom.
Hade du några drömmar? Typ att du, det här klassiska, vad vill du bli när du blir stor?
Jag måste fundera nu. Jag hade en. Nej. Jag tror inte något yrke så som jag tänkte, utan då var nog snarare olika saker man fascinerades av liksom genom åren, och så här bara, du vill jag lära mig det här. Utan nej, jag tror inte jag tänkte något sådär liksom.
Du sa att du var typ den enda i familjen som hade mer ja, vad man kanske kallar för ett klassiskt friluftsintresse. Var det sånt, hade du såna drömmar redan som liten liksom, det här med när du tältade, var det så att du typ drömde och fantiserade om att ni var ute på strapats någonstans eller sneglade på såna tidningar och böcker och så?
Jo, men det har jag ju alltid gillat, den delen, och liksom lekte jättemycket i skogen, jag och mina kompisar, och man lekte ju liksom indianer och Ronja och sådana typ av lekar, och det var även med familjen, vet, några gånger liksom vi gick ut i skogen och vi lekte, jag vet inte, var indianer eller rövare, och min minsta lillebror var liten bebis och blev typ bottrövare och låg själv i någon koja där som vi skulle ta tillbaka, så att, ja, men jag har nog alltid gillat den, och även sådana här tidningar liksom, gillade att läsa Fantomen och Sorry och sånt när jag var liten.
För det är inte liksom så här, det är ju lätt att haka upp sig på att du kommer ifrån, om man säger, Kalmar är inte direkt någon högalpin huvudstad i Sverige liksom. Och sen så nu bor du i Domstalen och du älskar berg och fjäll och sådär. Så det är lätt att haka upp sig på det och undra liksom, hur kunde den här kopplingen, eller var fanns den här kopplingen liksom. Men du kanske hade redan, som sagt, du i dina fantasier när du sprang kring och lekte i skogen, så var det var vildmark liksom för dig kanske. Och att det blev som någon slags, det blev dina berg.
Ja, jag vet, alltså, ja, men innan tänkte jag nog, alltså när jag var yngre så där, bara jag fick ha liksom, ja, men skog, vatten, alltså att det var natur, så gillade jag ju det. Och som sagt, liksom, det är ju fina platser överallt i Sverige, och jag tyckte ju bara att det var en förbättring löpmässigt när jag flyttade till Växjö på gymnasiet, att det var fina skogar där och lite mer för Kalmar är ju ganska taskigt för löpning när man börjar springa lite längre, att det är okej okay när man är liten och springer 2 kilometer max, så det spelar ju inte så stor roll var man är någonstans liksom. Men det var nog först senare jag insåg hur platt det är och hur dåligt det är att springa liksom på många.
Det är inte så att så här Kalmar kommer ställa upp med någon så här skyrunning snart liksom.
Nej, det blir nog svårt.
Och det här med löpningen, för att som vi sa tidigare, att du blev liksom nästan som uppvuxen i löpningen. Men var det någon gång liksom som du tog till dig att du gjorde löpningen till din egen? För liksom, jag kan tänka mig, nu gissar jag bara, men att från man är väldigt liten, då blir det på något sätt att man tar den för given. Liksom. Man, ja, men det är klart att man springer lite grann för att alla andra gör det. Men skedde det något tillfälle att du, för då tänker man, det är så lite make it or break it. Antingen så fortsätter du med det, men då måste du göra det till din egen. Liksom, och på något sätt kanske identifiera dig själv som en löpare. Eller också så kanske det bara hade blivit att du, när du någon dag när du fyllde 13 år, typ att bara, nej, löpning är astråkigt och jag slutar med det. Men då har ju bevisligen fortsatt. Liksom, skedde det någon övergång att när du på något sätt, när löpningen blev ett väldigt medvetet val för dig?
Ja, men det var nog just, nej, alltså det var nog just där när vi 13-14, för att, ja, men som sagt, det var många ungdomar och barn i klubben, och då gjorde jag ju alla friidrottsgrenar liksom, det var inte bara löpning eller specifikt det, och alla hade kul ihop, men sen runt den där åldern, 14 år på högstadiet, så var det ju många som slutade, och då blev det ju mer ett aktivt val också, att man började satsa mer på vissa grenar, för man kommer där, kanske till Götalandsmästerskap, och det är inte att man tävlar på alla grenar längre, utan väljer ut några som man är bättre på. Och då var ju också att jag började, ja, välja löpningen mer och träna mer, och även liksom, ja, men sticka ut och träna själv, att det inte bara var att gå till träningen på det sättet liksom. Och då kände jag, för då var jag ganska själv ett tag, så att det var, ja, både lite tufft och komma till en öde idrottsplats liksom, när du är 14-15 och hitta på ett intervallpass själv och köra.
Alltså, det inte liksom ens någon sån coach eller så?
Nej, utan det är mellansteget liksom, att fannas såklart så ja, var det min pappa som tränade på den vanliga friluftsträningen, men inte så där precis i löpning när jag ville börja springa lite mer och göra det lite mer seriöst, så var jag lite själv där emellan.
Men det tyder ju också på att då måste du ha har haft och definitivt också byggt upp en väldigt mental styrka när det gäller så här disciplin, träningsdisciplin och så.
Ja, men det tror jag har, att det är verkligen jag som så att jag är mer så här, ja, men jag vet hur det kan vara, jag har tränat mycket själv, så jag är alltid väldigt glad och tacksam typ när jag har en grupp att träna med eller har en tränare. Att alltså, gymnasiet var ju jätteroligt liksom, och alltså, det var verkligen bra på den tiden också i Växjö, att det var några av Sveriges bästa löpare som var där, även seniormässigt, så att det var många som att se upp till och titta på.
Ett bra miljö att vistas i
liksom. Ja, verkligen då, på den tiden var det.
Var det så enkelt så att du fastnade för löpning bara för att du var bra på det? Eller för att du hade någon slags talang för det? Eller var det någonting annat som verkligen, om man hade frågat dig då, vad är det bästa med löpning? Varför håller du på med löpning? Vad hade svaret varit liksom?
Jag tror att det går hand i hand, för att både liksom att jag var bra på det, att det känns naturligt, att det var det som var roligast att göra. Och jag tror att om jag hade varit väldigt dåligt på det, då kanske det inte hade känts så bra heller och inte varit roligt. Så att det är svårt att säga. Men det är klart att liksom det, ja, att det påverkar varandra till att det blir så.
Dina typ grenar då, om jag inte har fattat helt fel, du hamnade på, för Sverige i alla fall, lite så här udda distanser. Du sprang väldigt mycket, var det 3000 meter hinder?
Ja, det var ju ganska nytt för tjejer och kvinnor, så att när jag var junior då så började det just komma in liksom. Så att då tyckte jag att det verkade roligt direkt.
För
att
varför var det kul?
Ja, men jag tror jag gillar det lite komplexa, att det är ytterligare en sak än att bara springa och ta sig över hindren och vattengraven, och det ser ju roligt ut. Så att jag var faktiskt med om det första hinderloppet som var i Sverige då, och då var det ju 1500 meter hinder för juniortjejer. Så att det var roligt. Och
om man inte är, jag är ingen sportspegelmänniska, och om de som lyssnar inte heller är sportspegelmänniska, kan du förklara lite grann det här med hinder och vattengravar, och alltså vad är grejen med det, och hur ser det ut och hur många hinder är det alltså?
Ja, men man har ju ett varv då, så är det som, ja, men man har samma höjd som 400 meter häck, men bocken är ju att den rör sig ju inte, så om du springer i den så faller du, så att det är stora träbockar.
Spektakulära vurpor.
Så har du 4 bockar och en vattengrav per varv där.
Som hästhoppning typ?
Ja, men lite.
men då blir det ju liksom, det är ju verkligen att få så här träna och allt så här spänst och koordination på ett helt annat sätt än om det bara är löpningen, tar jag.
Ja, jag tyckte att träningen var rolig, för det blev lite mer komplext. Mm. Sen tränar man ju alltså, i stort sett vanlig löpträning, man tränar likadant och sen lite specifikt för hinder.
Var det på grund av den grenen som gjorde att du, för sen var efter studenten som du flyttade till USA?
Ja, jag var kvar ett halvår bara i Växjö, sen flyttade jag över. Mm.
För där är det steeplechase heter i USA?
Ja.
Är det, och där är det större?
Nej, utan det var ju på början överallt i världen. Att, aha, för okay, det fanns okay. Inte på friidrottsprogrammet innan. Utan det var ju de där sista. Först slår man till stav och slägga och sen blev hinder. Mm. Nästan sista man lade till. Mm. Så att göra ett helt jämnt program mellan män och kvinnor på friidrottsprogrammet.
Och det skedde så sent liksom?
Ja, jättesent. Så att det är väldigt, innan gick det inte. Väldigt, vi kunde inte konstigt. Hoppa liksom.
Nej, ni får inte. Det som var en vakt som sprang omkring.
Nej, men det har ju skett väldigt sent egentligen överhuvudtaget, kvinnlig löpning. Det var ju inte så länge sedan. Nej, bara min mamma när hon började fick 400 var det längst hon fick springa. Och det är ju inte så länge sedan maraton liksom, att det började för kvinnor.
Nej, hon lever väl fort. Det var någon amerikansk kvinna nu som jag läste om för ett tag sedan som, ja, nej, strunt samma. Det här var för, det har jag glömt bort. Men varför flyttade du till USA?
Ja, men det är rätt många friidrottare som gör att man får stipendium och att liksom, en vanlig kultur i Sverige att man kan flytta över och plugga kanske ett eller hela utbildningen där.
Om man säger i din umgängeskrets och i den miljön du vistades i där, då var inte det någonting konstigt?
Utan nej, det var många som, utan den tränare jag hade på gymnasiet hade flera åkt, men då hade de åkt till något ett ställe i Texas som det var jag och en annan kille, en klasskompis. Vi var inte så sugna på att åka dit utan ville hitta ett bättre ställe för löpning. Och då när vi kollade lite att det är ju svårt. Jag hade ju jättedålig koll på universiteten då. Jag visste ju inte vilka som var bra eller det här är ett bra löparuniversitet eller utan alltså, för det är ju högt och lågt liksom. Du kan ju få det jättebra och du kan ju få det mycket sämre liksom. Så att, då kollade vi lite och då fastnade för ett ställe så Flagstaff som ligger på 2000 meters höjd. För att det var ju lite spännande att testa det här med höghöjdsträning, för jag har ju ändå läst att det ska ju hjälpa att vara bra. Och varför inte då välja en skola som ligger på hög höjd.
Mm. Vilken delstat är det?
Arizona.
Arizona, okej. Vad var det för kultur du hamnade i där? Är det en skillnad på träningskulturen där och här?
Nej, utan det var nästan ja, men lite fortsättning, att väldigt enkelt på ett sätt att fortsätta träna där också. Att, ja, man går ju till skolan som vanligt och har sina kurser och sen har en tränare och ett lag som man träffas efter skolan varje dag och tränar och sen åker på tävlingar på helgen. Och ja, men för mig var det ett jättebra steg, för att det är ju ganska tufft tror jag liksom i Sverige att ja, men du är i den åldern liksom 18 och sen vad är nästa steg då liksom? Ja, kanske ett junior-EM och så, men tävlingsmässigt då är det nästan galen i Europa som är för hög standard och för mig det var ju jättebra de här universitetstävlingarna som väldigt bra hög nivå på.
Och bra sparring liksom.
Ja, och försöka vinna där ett nationals eller placera sig bra var precis lagom mål. Mm. Liksom.
Men var det, hur bred var det i löpningen där? Eller var det 3000 meter hinder bara? Eller?
Nej, det var, hela hösten så var det terränglöpning.
Mm. Som och då är det inte terränglöpning som stiglöpning utan
nej,
det är
mycket som gräsbanor. Okay. Så 5-6 kilometer.
Mm.
Och sen var det inomhussäsong och sen började utomhussäsongen direkt. Så då var det allt från 1500 meter, mile, 5000 meter, 3000 meter hinder som jag sprang.
Men under alla de här åren som löpare, och du har sprungit inomhus, du har sprungit på banan och du har sprungit lite. Var sprang du ibland för bara för ditt egna höga nöjes skull, att du gav dig ut och sprang på stigar och sprang liksom på den tiden, vi är ju nästan jämngamla har jag förstått, men på den tiden så var det ju kanske inte riktigt, ja men om man ska som idag liksom den här trail-löpning, det har ju liksom blivit en sån hype kring det, det fanns ju inte på typ 90-talet liksom och början av 2000-talet inte på samma sätt, så att det fanns ju liksom inte de. Det existerade ju inte det konceptet på samma sätt egentligen, eller?
Nej, det var väl mest att ordet inte existerade. Alla gjorde ju samma sak.
Ja. Jo,
som
det
sagt,
stämmer ju.
Man tror, jag har ju, jag menar, den största delen av träningen springer man ju på stigar. Och
ja, men du gjorde, för jag kan tänka, det måste vara många löpare som löper de här distanserna som inte gör det, som liksom bara håller sig, kör sina träningar på bana mest, eller? Det kanske inte.
Nej,
är.
Nej, utan för att bana gör man ju kanske ett pass, möjligtvis två pass i veckan. Och så det blir ju en väldigt liten del av träningen. Om vi säger att för det mesta tränar man två gånger om dagen liksom, och många distans. Om jag springer 14-15 mil en vecka, och då är det ju alltså max en mil, 5 kilometer kanske som går på bana. Liksom. Och då, sen naturligtvis så hittar man ju kanske bredare grusvägar och köra intervaller och vissa löpare ju, tenderar ju mer att bara hålla sig kanske på grusvägar och asfalt och sånt och springa sin distans, medan andra tycker att ja, men det är ju trevligt att springa i skogen på stig och i och med att det var ju väldigt fina omgivningar i Flagstaff så att vi sprang ju mycket på stigar och sådär. Även om vi inte gjorde de här extrema, att man sprang rim to rim liksom nere i Grand Canyon. Då åkte vi och hajkade istället. Eller att man sprang högst upp på berget, kanske man inte heller gjorde. Men ändå ganska mycket stiglöpning, även om det inte var extremt på något sätt. Mer platt stig kanske.
Var det någonting annat i dig som så här, tändes när du gjorde, när du sprang den typen av löpning mot när du sprang mer, vad ska man säga, mer organiserat?
Nej, jag har nog tyckt det varit roligt med allt, för att det har ju sin charm. både och bara ha upptäckts. Vi var, det var jag, min syster och en annan tjej. Vi brukade varje långpass så här, åkte vi till ett nytt ställe för att upptäcka. Och då kommer man ju alltid vilse, så det blir ju ett bra långpass. Och det var ju verkligen så, bara, ja men spring och se vad som finns här.
Se vad stigen slutar.
Ja. Och sen blandat med att man kör 400 meters intervaller, som är också jättekul om man är ett gäng och sen bara dundra på. Så att jag tycker det har sin charm allt.
Apropå 400 meters intervaller, så skrev du någonting nu ganska nyligen, såg jag på din hemsida eller på din blogg, om några 400 meters intervallpass som alltid hade en setup som alltid hade strulat för dig. Alltså fick man en lång lista på olika tillfällen som det hade varit allt ifrån alldeles för varm till, jag kommer inte ihåg ens hälften, men det var ett upplägg som hade varit otursförföljt för dig.
Ja, jag vet inte, otursförföljt, bara att det hade en liten twist många gånger att det råkade. Och det är väl det jag menar, ha sin charm också, att med löpning, just att du kan ju springa överallt var du befinner dig, och det går ju att få till det mesta liksom. Att,
hur många år blev det i USA?
Jag var där 4 år.
Var det någonting som blev så här bättre, blev någonting sämre, eller liksom så här, om du summerar de åren, vad betyder det för dig och vad betyder det för din löpning och så?
Jag blev ju helt klart en bättre löpare, för det var ju jättebra att bo på höghöjd så där länge och få bra träning och roliga tävlingar, så att det var ju verkligen utvecklande, och sen även personligen också att bo i ett annat land, och jag blev i alla fall lite bättre på engelska när man klarade universitetsutbildning där. Och massa nya vänner för livet också, för att det blir en väldig blandning också i laget med folk från olika länder och kultur och sådär. Så att det var väldigt fin del liksom av mitt liv, måste jag säga.
Av de här löpar, dina lagkompisar som du fick i USA, hur många är det som fortfarande håller på med löpning på högre nivå idag?
Det är en håller på hyfsat mycket, men annars är det inte så många av just det laget som springer. Men däremot många från andra universitet som jag tävlar mot, tjejer, har ju blivit väldigt duktiga och tagit VM, OS-medaljer och varit med på
många.
Så att, det är det, ja, många som gör. Det är ju roligt att se faktiskt.
Vad hände efter USA? Du kom tillbaka till Sverige sen.
Ja, sen flyttade jag till Göteborg när jag kom tillbaka.
Vad hände i Göteborg?
Nej, jag var tvungen att välja en plats i Sverige, för att jag hade ju inte varit på så länge och det var ju inte riktigt aktuellt att flytta till Växjö igen eller Kalmar. Och då så var det ganska många löpare där, och jag fick en ny tränare där som jag kände också. Honom och hans dåvarande flickvän som sprang. Så att då kände jag att men Göteborg är bra för löpning och att det skulle passa och vara utvecklande. Och att då kändes det väldigt spännande att få träna och tävla mer i Sverige igen. För att jag hade ju alltid haft 4 säsonger under 4-5 års tid där. Att det var ganska jobbigt, och sommaren blev alltid den som blev sämst, i och med att jag la mitt mest energi i USA. Och då kändes ju det roligt att få satsa lite mer och lära träna med de som bodde i Sverige. Så då kändes Göteborg bra.
Hur såg dina ambitioner ut då? Mål? Vad var målet med löpningen då?
Nej, men då kände jag att jag är 25 år och att det just började, och kanske lite satsa ännu mer, utan jag tränade ju hårt och sådär under universitetet, men nu är ändå samtidigt skolan och det livet att man är ganska inrutad. Och då var ju mina tankar att jag ville springa OS och VM och bli så bra som möjligt.
Var det inte så att du hamnade i någon period med massa skador?
Jo, det var i den vevan att jag fick faktiskt problem redan i slutet av första sommaren som jag sprang ett VM i Helsingfors och var mitt första VM och tävlade 2005. Men så på slutet av den sommaren så fick jag problem med en fot som blev gipsad. Och sen var jag gipsad ett tag, och det tog väldigt lång tid och den blev inte riktigt bra när jag började springa. Och så bodde jag i Göteborg, och så var det ett EM i Göteborg den sommaren. Och jag lyckades komma tillbaka och sprang jättebra den sommaren och på EM, men jag tror att det var lite för snabbt liksom, utan jag blev väldigt stressad på våren och sen ja, var det många år där med att jag kom tillbaka och så blev skadad igen och ja, mycket, mycket skit, mycket skador.
Men hur påverkades liksom så här motivation och så utav det?
Nej, men i början, första gången jag var skadad där, då tänkte jag väl att ja, men jag får väl bara bita i och jag var jättebra på alternativträning och det var väl därför.
Hade du börjat med yoga och så då, eller kom det lite senare?
Inte så mycket, jag hade gjort lite så, men det kom mer senare. Men, ja, nej, men som sagt, då var jag väldigt motiverad för jag kände att ja, men jag haft så många år fram till dess så hade jag aldrig haft en större skada och ja, men tacksam att liksom, det är ju de som blir skadade tidigare så tänkte jag att det får jag väl ta en gång liksom, och så tänkte jag väl inte att det skulle hända så många gånger till efter det.
Nej, men för jag kan tänka mig också på något sätt, på något plan så kanske man till och med kan se det som så att det kan vara bra för att det blir som någon slags nytändning för motivationen att få vara borta lite från tävlingen och träningen ett tag och verkligen känna liksom ett sug och en längtan efter det. Och sen när man blir frisk igen så kanske man kommer tillbaka mentalt starkare kanske. Men om det blir det så här många, att det går liksom slag i slag, att det hela blir fler skador, så blir det kanske lite jobbigt efter det.
Ja, det känns lite både och så där, för att jag har ju alltid tyckt det var då, oavsett om man inte blir skadad, så att alltid haft bra motivation och aldrig känt att löpningen var tråkig på det, eller haft motivationsbrist, utan det är ju väldigt roligt att tävla och träna. Och det tror jag inte man behöver bli skadad för att känna. Men samtidigt där med skadorna så tror jag att efter ett tag lite ond cirkel, för att ja, jag kände nog lite dåligt här. Ja, om jag inte tränade så har jag tappat form. Men om jag tränade så kände jag inte att det var bra heller. Men att det kändes så dumt att spendera så mycket tid på något som jag tyckte var tråkigt. Att med löpningen, oavsett om en tävling går dåligt, så känner jag aldrig att jag har slösat bort min tid. För att det är ju roligt att träna, det är ju roligt att springa och allting. Så att det, oavsett hur det går så är det ju inte ett slöseri med tid. Men det kan jag känna med när jag alternativtränar och satt inne på en testcykel eller i poolen. Att, ja, att det är värt det, för att jag vill ju springa till slut och då kanske det är värt det, men att samtidigt lite ångest över att spendera så mycket tid på någonting som jag tycker är tråkigt, att det är väldigt dumt.
Så. Men hur, yogan, när kom den in på riktigt? Jag har fått för mig att du kör det ganska mycket nu.
Ja, nej, men nu har det blivit mer och mer och jag började väl faktiskt, ja, men jag började i slutet av USA lite på en yogastudio där, men inte så mycket. Och sen fick jag problem med baksidan av de här mellanåren och då yogade jag mycket och fick rätt, liksom, att det började bli bra. Jag reste i Indien också faktiskt där några månader 2006 och liksom testade på lite, men där fastnade jag väl inte riktigt för det då, för att och så kom det väl först nu när jag bodde i Åre där på hösten när vi skulle ha ett eget projekt, så åkte jag till Indien och gick en yogalärarutbildning. Mm-hmm. Så det har inte varit så många år jag varit yogalärare, utan det var 2014 där.
Okay. Ja. Jag har fått för mig att du har läst till fjällledare.
Ja, det stämmer.
När klämde du in det?
Var det Åre? Ja, det var i Åre.
Delvis därför du flyttade till Åre?
Ja, det var det. Ja.
Du gick färdigt den 1,5 års?
Ja.
Vad kan du berätta om det?
Nej, men det var ju fantastiskt roligt, för att som sagt, jag hade ju, när jag slutade med löpningen där, så har jag haft några år när jag jobbat mycket och sen kanske rest emellan, men varit ganska mycket själv med mina intressen, och sen träffa andra då som gillar samma sak, och det är ju liksom ett vuxendagis i 1,5 år att få göra roliga saker liksom, och ute på fjället och tälta och bara, ja, men, sitta och koka kaffe och snacka skit och, ja, men jag lärde mig mycket nytt också, ja. Så att jag tyckte det var väldigt fint och roligt.
För nu blev det tidshopp, märkte jag här, men för då hade du Du sa det att när du la av med löpningen, ja. Då hade du lagt av med löpningen.
Ja, jag fick göra det till slut för jag fick en väldigt allvarlig höftskada. Att höftkulan var stressfaktur och det blev kroniskt så att det blev inte bra på jättemånga år där. Så att,
Hur kändes det?
Nej, det var ju ganska hemskt alltså. För att jag trodde ju att jag aldrig skulle kunna springa mer.
Att och då var det liksom, då trodde du att du inte, alltså, aldrig kunde springa på den nivån som du var innan, eller du trodde att du aldrig mer skulle kunna springa ens ut och lufsa runt 5 kilometer?
Nej, så illa var det att alltså, första året hade jag ju konstant ont, även så här simma, cykla. Alltså, jag kände mig som en tant att jag bara, åh, jag går på en promenad här i kvarteret liksom. Men sen blev det ju bättre så att jag kunde leva liksom ett vanligt liv. Jag åkte skidor och vandrade när jag reste och alltså kunde ha ett aktivt liv så, även om jag inte gjorde några extrema saker. Och då kändes det ju mer okej liksom när jag fick vara ute och röra på mig och att tendera att glömma liksom det andra. Sen så tror jag, det är klart att jag hade lite hopp att jag vill kunna jogga igen och kunna springa. Mm. Det kändes ju jättefånigt att inte kunna gå ut och jogga några kilometer med så här vänner som från man har sprungit 2 gånger om dagen, att inte kunna alls göra det liksom.
Men hur är liksom faran över, eller är det här fortfarande någonting som du på något sätt måste vara, ha lite koll på?
Nej, nu har jag aldrig ont. Nu är det helt helt bra, så det är jätteskönt. Skönt. Ja.
Den här nya karriären som vi befinner i nu. när började, vad var det som hände? När började den? Liksom, varför kom du tillbaks med en ny typ av löpning?
Ja, men det berodde väl på att jag bodde i Åre då. Och när jag började springa så var det ju naturligt att springa på fjället. Och jag har ju talat om Axa fjällmaraton och även Salomon Trail Tour-loppen. Och hade väl känt att ja, men det här verkar ju väldigt roligt.
Det är ju sånt. Vär jag gillar. Vad är väl nu rent årsmässigt förresten?
Det här är 2013, började i hösten i år där. Och då var det ju första gången som jag började springa igen. Och, så det kändes ju, det var ju jättekul att springa där. Och jag var väl sådär, jag tänkte ju så i början när jag inte kunde springa alls. Att ja, men nu ska jag ju bara springa så här en halvtimme, 3 gånger i veckan, jogga. Och det är ju tråkigt. Det är ju jättetråkigt. Det är ju roligt att springa mycket mer och det är ju roligt att tävla.
Men var det, fanns det då den här skräcken i bakhuvudet att tänk om jag går ut för hårt och sådär?
Ja, jo, men det var ju ganska så. Jag blev ju skadad igen där några gånger. Liksom. Att det var ju inte smärtfritt och alltså vila i 4 år och sen börja springa igen liksom. Även om att, alltså, att vara på fjället är ju inte bara för att det var jättelugnt, bara för att det var stig eller trail då. Så att jag hade väl lite bakslag också liksom. Men, ja.
Men hur, jag sitter och tänker om du liksom har så många år liksom från det att du var liten och hela högstadiet, gymnasiet och så åren i USA, att du verkligen är så här kodad som en tävlingslöpare på det sättet som det har varit. Är det svårt då? Kunde du liksom kontrollera den här, för jag kan tänka mig att du har som en mental liten Ida-coach eller någonting in i huvudet, att så fort du börjar röra dig, att det nästan kommer per automatik vissa, att din ryggmärgsreflex kanske gör att du, att det nästan är omöjligt för dig att så att säga inom situationstecken bara springa för liksom såhär kosetur liksom. Eller? Förstår vad jag menar?
Ja, men jag tror tävlingen var ju faktiskt så. När jag började springa tävlingar så var jag ju inte så himla vältränad, men att när jag ställde mig på en startlinje så kom det tillbaka så där gamla.
Hjärnan och då, minns min kropp, ja, har glömt.
Och då så kunde jag ju prestera ganska bra på grund av det, fast kroppen kanske inte, alltså det blev ju så himla jobbigt varje tävling. Och nu känner jag väl faktiskt att jag börjar komma ikapp det där, att nu börjar jag vara vältränad igen och att det är mer synkat det där liksom, vad jag kan prestera på gammalt och vad jag kan, kroppen kan prestera nu liksom.
Det här är kanske en liten konstig fråga, men vilken kan du prata eller resonera lite kring så här, vilka vilka delar av din löparbakgrund och idrottsbakgrund som du nu kan luta dig på för den löpningen du håller på med idag? Liksom, vad är du tacksam över att du har med dig i bagaget? För många människor, eller jag vet inte, nu gissar jag bara, men väldigt många kanske inte i den här ligan du håller på i, men ändå ganska många väldigt, väldigt kompetenta så att säga, både inom skyrunning och terränglöpning, trailrunning och så, kanske inte riktigt har den här bakgrunden som du har när det gäller löpningen, utan att det är mer glada amatörer som har visat sig ha en väldigt lång och blir väldigt presterar väldigt bra, men de kanske inte liksom har verkligen sprungit den, de kanske inte är skolade löpare som du är, förstår du vad jag menar?
Ja, jag tror att alla får väl liksom dra på sina egna styrkor, och vad jag kan ta med mig är ju liksom att jag är ganska bra på liksom kanske strukturera träning och känna att ja, det här behöver jag förbättra, och då tror jag att jag kan nå det här målet på det här sättet liksom, och jag tror jag behöver träna de här delarna och att vara motiverad på det sättet. Och sen att ja, men jag får ju ta till då att ja, men jag kanske kan springa de här lättlöpta delarna i tropp fortfarande ganska snabbt när jag håller på många timmar och träna den, om jag är liksom, för jag är fortfarande lite kvar liksom för det, att vara så stark på de tekniska bitarna. Så det kanske jag kan ta med, att jag är ju van och träna och strukturera träningen och liksom ha ett mål och sen veta så här, ja, men känna efter kroppen, ja, men jag tror att jag behöver det här för att jag ska kunna göra det där liksom.
Men du har alltid gillat den här taktiska sidan utav saker och ting, att du är väldigt, det känns som du är väldigt analytisk liksom.
Alltså jag vet inte, jag är väl det på ett sätt, men sen är jag ju kanske för mycket i mitt nu och känsla också, att ibland är jag ju osmart på det sättet liksom.
Men halvvägs in i loppet, nu känns det bra, nu känns det, nu är jag så.
Ja, nej, men jag har nog en ganska bra känsla ett lopp så där, att ja, men jag tror så, alltså att man går ut i ett bra, ett lagom tempo liksom. För det är ju en kanske fara att det är en del mer snabblöpare som börjar springa långt, att det är så lätt i början liksom och springer för snabbt, men jag har inte gjort det misstaget än så länge, men vi får se.
Är det fler skillnader än lik, om du kan, den här löpningen som du då började göra då, för att om man ska generalisera så kan man säga att det du började göra var att springa längre och du sprang uteslutande terräng och väldigt teknisk löpning, eller? Jämfört med förut liksom, jämfört med början av 2000-talet.
Ja, verkligen, det var ju helt, för att det längsta lopp jag sprungit då var 10 kilometer.
Precis.
Så att det blev ju väldigt annorlunda, att första sommaren som jag tävlade där var 2015, och då ja, blev det ju många nya lopp, att jag sprang ett i Norge och sen Axa fjällmaraton och så blev det Ultravasan där. Så att det blev en blandning av tävlingar, och samtidigt sprang jag ju några gatlopp och sånt där också, så att det var lite allt möjligt.
Men skulle du säga att det är samma sport, det är bara att det är lite annorlunda?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Distanser och underlag, eller du skulle kunna gå det så långt och säga att men det är som en annan sport?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker ändå liksom löpning är ju löpning och det blir ju, det är ju hela tiden variationer liksom, att från det ena till det andra liksom, och med att det finns så många delar av löpning, och jag känner att tävlingsmomentet är mer likt än olikt, om jag säger så, att det är, det är inte jättestor skillnad då att kanske springa 3000 meter hinder eller Transvulkania i hur man vill förbereda sig och sen försöka skapa den där bubblan på tävlingsdagen och verkligen fokusera på en sak. Liksom. Det är bara att man måste expandera den ganska mycket längre tid. Liksom.
Så att det. Fanns det något... Det här är så här fråga med så här önsketänkande, om man kan säga att du ska ge ett fint svar på det här. Men fanns det något ögonblick när du, för det gick ju från, även om du hade sprungit extremt mycket, så antar jag att du fattade att ja, men med min bakgrund så jag vet att jag kommer kunna springa 4, 5, 6 mil eller längre liksom. Det kom inte som en stor chock för dig. Men ändå när du helt plötsligt bara står på startlinjen och springer Ultravasan 9 mil lång och du kommer tvåa på det, tror jag. Blir du liksom, hur började du se på din kropp på ett annorlunda sätt, att du blev liksom bara shit, vad imponerad jag är av mig själv? Förstår du vad jag menar?
Jo, men det var faktiskt ett sånt genombrott, att för jag har nog alltid tänkt i och med att maraton har alltid varit den liksom slutgiltiga distansen då man håller på med bana och sen kanske folk går över till att springa halvmaraton, maraton, så att det hade jag väl alltid sett kanske komma, eller det är väl klart att jag kommer springa ett maraton någon gång, och det är klart att jag klarade det, är bara frågan om hur snabbt jag kommer springa det liksom. Så där kändes väl en gräns liksom, men när det gick över där så kände jag då innan så här, bara med 9 mil, alltså det kanske, jag kanske bara måste stanna, det kanske inte ens går att springa 9 mil i ett sträck utan att stanna. Nej, men lite i den känslan att liksom vad sker typ, så det var faktiskt ett genombrott där man bara så här, men det, alltså, det är klart att det gör ont efter ett tag, men det är bara att springa, att det är inte så farligt. Så där flyttades nog en ganska stor mental gräns också för att börja göra de här ultraloppen.
Liksom de tankar, vad var det för tankar som gick igenom dagen efter du hade kommit två på Ultravasan?
Nej, men just då kanske inte var jättesugen på att springa igen. Nej, men också där, jag var nöjd. Men jag, då såg jag ju efteråt att hur många misstag jag hade gjort också. Hur jag, för där kommer kanske det lite analytiska. När jag bara, ja men det där hade jag kunnat förbättra. Och det
vad
där,
är det för misstag då?
Ja, men dels, för typ av dels att jag gick ut lite för långsamt. Att jag,
har du kunnat vinna?
Nej, men jag vet inte. Alltså, för då kändes ju det omöjligt. Liksom. Ja. Jag tänkte, ja, hon är ju jätte... Jasmin heter hon, okay. En från Schweiz.
Okay.
Så att jag vågade väl inte, men så tänkte man ju så här, bara, men man springer så långsamt ändå. Det spelar ju, alltså 5 minuter snabbare på den hade nog inte spelat någon roll. Och sen var ju jag piggare på slutet nu, så det kanske var bra. Men jag har nog lärt mig nu att man behöver inte gå ut så himla långsamt på ultrar. Det går att vara trött ganska länge liksom. Det är inte så farligt.
Du kom tvåa på Lidingöloppet samma år också.
Ja.
Hur kändes det då?
Alltså det var ju fantastiskt kul alltså. För Lidingöloppet har alltid varit sån där favoritlopp. Som, ja, från när jag var 7 år gammal. Du åkte upp och sprang. Och ja, men härlig stämning. Och liksom, då var ju det ett av de bästa loppen liksom. Som var roligt. Jag var ung och även junior. Och jag vunnit 10 kilometer en gång för kvinnor. 2006. Så att det var många år sedan jag inte liksom har kunnat springa det. Och jag hade aldrig sprungit 3 milen innan heller. Så att det är ju en viss stämning där. Och det var härligt att få uppleva den igen.
Sen vann du väl det här The North Face Endurance Challenge? Ja. Visst vann du det?
Ja.
Då det var också samma år?
Nej, det var nu i förra året.
Var det förra året? Okej, okej, okej. Alltså vad... Vad hände med dig alltså under den här perioden när du liksom ändå började så här pricka av alla de här loppen och började så här leverera bra resultat? Hamnade du i någon slags andra andning att ja, nej, men nu är det det här som gäller, så nu ska jag liksom alltså jag vet inte hur jag ska formulera, som att du vill plocka vissa troféer, och nu menar jag verkligen inte det som något slags negativt sätt att du liksom ska så här, visa det på den stiva linan, utan mer att du, så här, du återupptäckt någonting och liksom nu så ska du, men vad vill jag göra då? Då vill jag göra de här tävlingarna. Liksom, vad var det som gjorde att du hamnade på alla de här loppen? Du vann Transvulkania också förra året första gången.
Jo, men visst blir det så, för att det här var ju en värld, alltså jag kände ju inte till alltså några löpare eller några lopp eller någonting, för att det var ju inte en värld som jag hade kollat upp eller var, följde med överhuvudtaget, så att det var ju väldigt mycket nytt första året att få en koll, och men även liksom var ett sky race och var ett vanligt ultra trail lopp och ett, alltså alla nyanser och vad jag kan passa in och vad det finns för tävlingar. Så visst är det nytt, och det är ju något som jag fortfarande upptäcker, liksom, att det finns ju hur många roliga lopp som helst som är fantastiska, och även bara platser att springa på, olika miljöer. För det är, ja, det är roligt, för det blir helt nytt.
Vad kan du berätta om Transvulkania? Jag har skrivit så här en notis: ett lopp som definierade dig, frågetecken. Var det lite så? Kände du att det var något slags genombrott för dig, att du fick, när du vann det där, att du verkligen blev ett made a name for yourself, eller vad man ska säga?
Ja, men det var det ju definitivt, för att som sagt, det var ju Emily som hade rekommenderat det loppet när jag bodde i Chamonix den vintern, och sa, ja, men du borde springa Transvulkanen, jag kommer passa dig. Sådär.
Du borde vinna det, så.
Ja, nej, men hon var väl liksom. Så jag bara, ja, men det var okej där, det verkar ju fint. Och, så jag satsade ju ganska, ja, så jag åkte dit 10 dagar innan, så att jag hade hunnit springa hela banan innan och sådär, och tränat bra inför det, så att det kändes ju, jag ville göra ett ordentligt försök, för jag förstod lite att jag hade en möjlighet att visa upp mig där lite för att få framtida möjligheter. Men sen hade jag ju inte, alltså det, i och med att, som jag sa, jag, när man läser så här preview, alla verkar ju jättebra liksom, och jag känner inte till någon som jag sprungit mot innan och sådär, så att det är ju så svårt att veta. Och just, jag hade ju bara sprungit en ultra innan, och den var ju helt platt, och det här är ju något annat liksom, så att det var ju, ja.
Vad är det för typ av lopp, vad är det för terräng du då, man rör sig igenom?
Det är, ja, i början är det mycket sand uppför, att man springer uppför i 20-25 kilometer, och sen är det lite mer platt, men går fortfarande kanske 1000 höjdmeter upp på en vulkanrygg, och sen går alltihopa ner igen. Under 18 kilometer springer man 2500 höjdmeter ner. Och sen är det en liten knix igen upp till sån. Så att det är inga liksom rullande kulla upp och ner, utan det är liksom upp, platt, ner ungefär.
Har du någon sån här typ drömlopp, alltså drömprofil och drömunderlag? Någonting som, ja, men det här är en typ av lopp som passar mig perfekt.
Ja, nej, men det här North Face 50 miles som jag sprang var ju väldigt bra för mig. Det är ju som ett, alltså, det är ju snabblöpt, och, men även kupering, liksom, det är vackert. För jag tror egentligen det här jättemonotona är, tycker jag, lite för tråkigt kanske. Liksom. Att springa ett ultralopp på väg lockar inte jättemycket. Liksom.
Nej. När blev du uppfiskad av Salomon?
Ja, det var att jag sprang för svenska Salomon lite i slutet där av 2015. Och sen då kände jag att, ja, men jag skulle få lite hjälp av internationella Salomonlaget på första Transvulkania, men det var ju en liten chans där också och försöka göra bra. Och sen så fick jag vara med laget resten av sommaren på, ja, flera tävlingar där runt om i Europa.
Vad har det inneburit för dig att liksom hamna i ett sånt sammanhang?
Ja, det är ju jättebra, för att nu kan jag ju ägna mig bara åt löpningen, att de betalar alla resor och runt tävlingar, och att få support och hjälp där, och även bonusar vid vinster då, och sådär. Så att det ger ju en helt annan möjlighet nu att jag kan satsa på löpningen.
Vad är det för gäng? Vad kan du berätta om gänget? Det är en samling karaktärer.
Ja, nej, men det är väl ganska brett. Det är ju folk från olika liksom,
ja, men så här, Mira Rai till exempel.
Ja, hon är ju härlig. Ja. Cyklare. Motsatt på autobahn just nu för en vecka sedan och blev uppanklockad av polisen. I just follow the red signs. En one way sign. Nej. Det är fantastiskt.
Ja, jag har sett den där nu på den här Elixir filmfestivalen, så ja. Man visar den här filmen om henne. Hon verkar ju vara helt, helt fantastisk. Vilken jäkla historia, vilken bakgrund liksom. Mm. Väldigt fascinerande människa.
Mm.
Men blir du liksom, och alla de här resorna, de här nya miljöerna som du får åka till nu och springa i. Det måste ju vara som ett barn i godisbutiken, eller?
Jo, men verkligen. Det är ju fantastiskt. Jag menar, så reste jag ju ganska mycket de här åren emellan när jag jobbade och reste, så tenderade jag alltid att hamna i bergen på något sätt. Liksom. Även om jag hade goda intentioner att göra något annat ibland, så hamnade jag alltid på en vandring i bergen ändå. Så att, och då tänkte jag ju väldigt många gånger, så bara, jag önskar att jag hade fått springa här istället. För att man ser den här fina stigen, och det första jag tänker är ju, där skulle jag vilja springa. Det är ju inte så här, där skulle jag vilja vandra med en 20 kilos väska. Liksom. Men så nu får jag ju faktiskt göra det här och springa på fantastiska platser i bergen.
Och du har ganska nyligen varit i Kina och sprungit och fått resa en hel del.
Ja.
Och det satt, jag skrev det till dig, i morse när jag gick igenom intervjun, så satt jag och satt och googlade, för att jag har bott i Kina, pluggat i Kina, bott i Kina och rest en del där också. Så att jag har rest lite grann i de här tibetanska områdena. Mm. Och det är ju verkligen, det är ju coola miljöer där alltså. Och just det, nu var det inte den staden som jag hade varit i, men du beskrev, du hade varit ute och hamnat i en sån här liten, och du beskrev det så väl, för att det är exakt så jag har pratat om de här små städerna också. Det är verkligen så här vilda västernstäder mitt ute i typ ingenstans, och så är det de här one way street på något sätt, alltså alla de här fantastiska människorna som bor där, som är så stenhårda liksom.
Verkligen.
Men hur hamnade du där? Var det i någon tävling, eller var det bara när du var ute själv som du...
Nej, jag hade ju en ganska lång resa. Först var jag en vecka i Tibet med internationella Salomonlaget. Så det var ju väldigt bra för mig.
Och då var det i, så att säga, i Tibet? Tibet så att
nej,
säga.
I kinesiska Tibet, i Yunnan.
Just det.
Så att där var vi i Shangri-La i en dryg vecka.
Mm.
Och jag hade ju, det var ju flera stycken jag inte träffat där, med att jag var ny i laget, så det var ju jättekul för mig att lära känna
en
alla.
En kick-off helt enkelt.
Ja, det var bra. Och sen var jag ledare för ett event, en sån här Ultra Academy som de hade i Asien, som var utanför Shanghai. Där det var en mängd kineser och från lite andra asiatiska länder som ansökt. Så att då var jag ledare där en vecka och sprang ett litet lopp. Och sen åkte jag tillbaka själv till Jadding, som hade ett Sky Race, som är ett nytt Sky Race i andra året de har det i år. Och sprang där. Så det var ju också fantastisk fin nationalpark och berg. Och sen hade jag ytterligare några dagar, och då åkte jag till det här Litango och gjorde lite vandringar och löpningar där. Så att det blev en bra mix, men jag var borta en månad totalt.
Men det var väldigt mycket, för jag fick för mig att allting var ett, på något sätt att du befann dig inom ett Salomon-paket hela tiden. Men du bröt dig fri och körde lite solo-utflykter. Alltså.
Ja, jag gjorde lite på slutet där. Lite egna saker. Ja.
Var verkar Kina befinna sig nu inom det här skyrunning och trail? Är det hett där nu?
Jo, men det är det ju. Men det är lite, men det är väl samma som här. Det är de här från städerna som är kittade till tänderna som kommer och...
Mycket kompression
och
väskor.
Ja, mycket kompression och allt möjligt. Jag vet inte vad de hade, gaiters när det är 30 grader varmt ifall... Och inte en regndroppe liksom. Men det kan ju komma in. Ja.
Det är dyrt så att de hade det.
Ja, så att det var mycket sånt som var på de här loppen liksom. Och att de... upptäcker. Och också liksom, de har säkert kontorsjobb och ett liksom ganska instängt liv, och då får uppleva ett äventyr liksom, och åka iväg och springa i bergen någon annanstans.
Ja, jag bodde i Shanghai och det är en väldig kontrast mot, för det finns ju så enormt, alltså vad är det, mer än 80% av Kinas befolkning bor liksom längs östkust, längs kusten och längs i öst. Så alla de här fantastiska naturområdena är ju i stort sett öde liksom. Så det finns ju mycket att upptäcka där, gör det ju. Och jag bara tänkte, för det, de har ju kört väldigt hårt de senaste åren, de har ju anordnat mycket såna här adventure race tävlingar som börjar bli väldigt stora där. Så att jag tänkte att det kanske, det är någonting som kommer väldigt mycket nu. Och det handlar väl om när medelklassen blir större, så att det finns fler som har tid och råd att ägna sig åt sånt istället för att jobba för mat för dagen. En liten parentes där. Vad innebär tävlandet för dig idag? Alltså att det faktum att ställa upp på, jämför tävlingsmänniskan Ida idag mot för typ 20 år sedan.
På startlinjen i ett lopp? Nej, jag tror det är ganska likt alltså. Jag har ju, ska man inte säga, för jag har alltid varit ganska avslappnad inför lopp, och sen har jag några lopp per år som jag verkligen går in för, och då kan jag nog vara lite extra nervös och extra fokuserad. Men sen är, tycker jag, många, alltså det är ju roligt att springa lopp och det är roligt att träna, att det är, jag tror inte så mycket skiljer sig faktiskt.
Rent mentalt, vad tar du vägen mentalt när du är ute och springer långa distanser?
Jo, men det beror nog på lite. Ibland så försvinner jag i min egen värld lite och tänker på allt möjligt. Och ibland så tänker jag väl bara på det som är runt omkring mig. Och om jag springer själv då, om man springer med någon annan, så kanske man är inne i något annat. Utan det,
Men jag tänkte ifall du har någon sån här särskild, jag brukar fråga folk hur deras reaktor ser ut liksom, den här på något sätt, den här glödande kärnan som på något sätt man, som driver den framåt. Det är oftast någon slags mental bild eller någon slags state of mind liksom, att man efter viss tid så hamnar man i någon slags flow på något sätt.
Nej, jag känner att mitt mål är ju lite att vara i den där flow-bubblan ett helt lopp, och de långa loppen så kanske är det ju, det kan även vara svårt för ett kort lopp ibland. Det är, kan jag säga, att man tappar ett fokus liksom. Men det är ju målet liksom, att vara i det hela tiden. Vara i nuet och tänka så här, men vad kan jag förbättra just nu? Kanske min löpekonomi, eller hur tar jag den här nedförsbacken, uppförsbacken, när ska jag äta, dricka? Och inte tänka så här, men nu är det så här länge kvar, eller alltså då känns det ju ibland oöverkomligt liksom, utan.
Och sen blir det kanske också den typen av tävlingar du springer där, alltså det är så oftast ganska tekniskt att du måste vara, du kan liksom inte så här, skulle du springa 9 mil på land, skulle du springa Comrades i Sydafrika, så kan man kanske låta tankarna segla iväg lite, men nu du måste vara väldigt, du måste titta på var fötterna är, annars så kommer du sätta näsan i marken, antar jag. Och det gör att det kanske, att du måste vara ganska, att man måste vara ganska närvarande i.
Ja, jag tror det, annars får man ju ganska sån där så ser man, feedback tillbaka ganska ögonblicken, ligger man där i gruset.
Annars liksom, så ser man ut som du kom, då, som du såg ut när du gick mål, när du vann Transvulkania senast.
Ja, nu, ja, det är typiskt sånt exempel liksom, man är, allt går bra och sen bara kommer till en sån här vätskestation, och när jag tappar fokus och börjar flötta med folk istället och vinka, så går det så liksom, så ligger man där i en blodig hög istället.
Fast det gick ganska bra. Fast var du tvungen att sy eller var det?
Ja, jo, men det gick bra. Jag hade lite problem veckorna efter liksom, så, men det är ingen fara.
Och du såg, det blev coola bilder när du gick över mållinjen i alla fall.
Ja, det gäller ju att se hård ut. Liksom, allt för det.
Exakt, allt för det. Allt för the image. Och det här med skidalpinism. Du har redan, du flyttade ner till Chamonix och du har så här bott i Åre. Så antalet skidåkningar har varit ett intresse länge, eller?
Nej, det var ju när jag flyttade till Åre som jag kände att ja, men det går ju inte att bo i Åre och inte kunna åka skidor. Liksom, att, måste jag försöka lära mig detta. Och jag hade en lärare som höll på med skidalpinism.
Urban?
Ja, Urban, ja. Och han tyckte ju så här, ja, men du har ju kondition, du kan ju börja med det här. Liksom. För alla i Åre tror ju att ja, men alla kan ju åka utför. Liksom. Det är det är ju bara om man har kondition.
Du bara, jag är från Kalmar.
Man uppför, liksom. Ja, jag är från Kalmar. Men så började det i alla fall. Liksom, och jag var med på något sånt där tidigt läge som André anordnade i Storlien. Och vi fick låna lite grejer, liksom, sådana där lätta saker. Och det var ju innan liftarna hade öppnat, så jag har ju inte riktigt åkt så mycket ut förrän i liften, liksom, där med skidor. Så att, och vi skulle gå göra någon tur upp på Snasahögarna, och man tänkte så här, ja men det här är ju lätt. Alltså det går ju bra att gå upp, för liksom man snackar med folk och går på där lite. Och sen när vi börjar närma oss på toppen, så inser jag helt plötsligt, jag måste åka ner det här alltså. Jag börjar få panik att liksom, alltså ni vet, jag kan inte åka skidor. Jag kommer inte ta mig ner. Ja, så att som sagt, jag har ju, det var väl mer att jag tycker det är väldigt roligt det där att kunna gå upp på berg och så. Och jag är ju fortfarande en kass utförsåkare som jag försöker lära mig undan.
Men du började lära, att lära dig åka skidor för dig, det var, då gick du börja med skidalpinism. Det var liksom ditt sätt att börja lära dig.
Ja, eller första året där så åkte jag, i och med att jag bodde i Åre, ganska mycket i backen. Och jag köpte ett par sådana här med topptusskidor som jag åkte med, för att och då var det väldigt dålig snö överallt annars, så jag hade ingen bil, så att jag förstod nog inte grejen riktigt där första året. Så jag bara, men vadå, ska man gå upp för i pisten liksom? Det kändes jättetråkigt. Så att då åkte jag mycket i liften och sådär, och det var nog alltså först sen vintern efter, när jag hade ett jobb, ett guidejobb uppe i Abisko, som jag började gå mycket, för att det var ju det som fanns att göra när lediga tiden, gå utforska på det sättet. Gå
upp. Ganska bra ställe att göra det också.
Ja, så att då började jag ju använda mer. Men fortfarande tror jag att jag gick mer på lite bredare skidor än tävlingsskidorna. Och lite mer sådana kompisturer.
Hur kom du i kontakt med Emily?
Ja, det var, vi träffades på Keb Classic det året. När hon körde med Charlotte Kalla. Och då hade jag en annan lagkompis där. Så då träffades vi. Men vi pratade inte så jättemycket då. Men sen kom det hösten senare att hon ville anordna ett så här trail yogaläger i Åre. Och då frågade de, hon hade hört att jag var yogalärare. Och då så frågade de mig, ja, skulle jag vilja anordna det här ihop? Så faktiskt så var det så att vi, ja, började träffas.
Vad roligt. Liksom. Ja. Men då hade du redan börjat köra Keb Classic?
Ja, det var första året där. Och då, det var väl då jag tyckte det var väldigt roligt. Jag körde någon tävling i Narvik. Och sen var det lite knäpp, så att jag bara sa, ja men det här, den här spotten vill jag ju lära mig mer, och den är ju ganska oexisterande i Sverige. Så då kände jag så här, ja men jag bor i Chamonix en vinter. Man måste ju lära sig där det är på riktigt liksom. Så att då, och då var det ju mer för att då bodde Emily och Killian där, så att jag fick ju väldigt bra hjälp från början.
Vad var det som, det är egentligen en dum fråga, men vad är det som du gillar med skidalpinism liksom? Det är ju att kunna fortsätta det du gör fast på vintern, antar jag.
Ja, och alltså det där växer mer och mer, för att i början så känner jag mig så här, ja men det här, det är ju roligt, men det är ju liksom mycket, ja men det är bra träning på vintern och för löpningen och så där, konditionen, och jag var ju fortfarande, jag tyckte det var ganska otäckt att åka ut för och vara rädd liksom. Men nu så känner jag väl med, det växer liksom, att det är roligare och roligare för, alltså spotten i sig. Sen är det klart att löpningen är större, för att det är liksom, ja men det, jag är bättre på det, och det jag tjänar pengar på gör att jag kan leva som jag gör nu, att skidalpinismen är fortfarande ett roligt intresse på vintern, även om jag kör världscupen och sånt där, så.
Men ser du liksom att du har en någon slags förbättringspotential då inom skidalpinismen, som du tänker att ja, men inom två år så kommer jag kunna bli si och så mycket bättre och så, att du har någon
jo,
plan?
Jo, men det borde jag väl ha, om jag inte är helt stagnerad. Alltså det finns ju ganska mycket jag kan göra bättre liksom. Mm.
Sen så har ni ju Sweden Schemo Girls också.
Ja.
Vad innebär det då?
Nej, men det har ju varit väldigt roligt att ha ett landslag så. Och jag tror att vi har ju alla brunnit för det liksom, att försöka föra fram sporten i Sverige, för att det är en fantastisk sport. Och jag tycker det är lite konstigt att den är så liten i Norge och Sverige. Speciellt i Norge som har så mycket berg och har skidkulturen och toppturskulturen. Och så mycket längdskidåkare och allting. Att inte fler satsar på den som de gör i Alpen.
Men, liksom. Men märker ni, för ni har ju verkligen gjort ett intryck eller ett avtryck eller vad man säger. Märker ni av, får ni följare liksom? Är det både killar och tjejer antar jag, men kanske är det fler tjejer som typ hör av sig och vill liksom börja? Att ni, märker ni av att ni inspirerar dem och säger så?
Jag hoppas det, att det kommer lite yngre. Sen är det ju som sagt så pass få kanske som håller på, men att det ändå syns lite att det är, ja, att man kan tänka det som ett alternativ.
Nu ska ni ha någon kamp och håller det i klubb i år också.
Ja.
Och det är hela gänget, då är det Emelie, du och Erika och Fanny.
Ja.
Vad kommer hända då?
Då kommer vi springa och ha yoga och ja, lite föreläsningar, umgås.
Inspirationshelg.
Ja.
Mm. Och blanda de här olika säsongerna, är det problemfritt för dig?
Nej, men det går ganska bra. För att men det går ju att göra lite kombinationsträning också. Mm. Som jag gjorde det inför det här North Face 50 miles. För då var vi 3 veckor i Frankrike på läger och tränade. Så att då körde jag skidor på förmiddagen och sprang på eftermiddagen. Och det gick helt okej att förbereda sig så. Även nu i slutet på säsongen så gjorde jag liksom några blandveckor. När jag både ett pass skidor, ett pass löpning. Och
kan det till och med vara bra för att, alltså, för att minska skaderisken, att man på något sätt avlastar på något vis, eller?
Ja, men det tror jag. För det bygger ju jättebra kondition och som sagt, annars som man ska springa på vintern, det är ju jättetråkigt. Det blir ju mycket väg eller alltså, löpande eller något annat som är trist. Så att det här är ju, och det är ju det som är roligt med att flytta, tror jag, från södra Sverige. För jag har alltid gillat snön om vintern, tror jag. Men som löpare då så är liksom alla bara klagar ju på om det kommer snö. Och södra Sverige är ju aldrig bra snö heller. Utan det blir ju så här, ja, det kommer snö och så smälter det. Och så slask och så är det is. Och, alltså, det är inte bra för någonting. Och då är det ju mycket, mycket härligare att bo i norra Sverige liksom, och ha den där snön hela vintern.
Du har redan sagt där att du inte hade varit så sugen att springa ultra på typ asfaltväg och så. Vad kan du säga om omgivningarna och naturens betydelse för dig? Rent energimässigt och motivationsmässigt och så.
Jo, men jag känner, det är ju väldigt viktigt för mig att få. Jag har alltid varit det liksom, att jag tyckte det var jättetråkigt att springa en distans på väg liksom. Så nej, men det är nog visst liksom, och det känns mycket snabbare att ha en liten stig istället och ha träd eller fjäll eller berg, allting liksom. Nej, men det är nog visst liksom, eller ut med havet.
Finns det något särskilt så här heligt ställe som du bär inom dig liksom, något favoritnatur eller favoritberg eller område och så?
Ja, vad ska jag, där jag hemma så är det väldigt fint på norra Öland, i skogarna där. Och det tycker jag fortfarande när jag kommer hem, att det är den bästa platsen runt hemma kring liksom, om jag får välja ett ställe. Och sen som sagt, att det är jättefint runt Flagstaff, för jag trivdes jättebra där och fina. Och sen nu Romsdalen är ju, alltså, det finns hur mycket som helst. Det känns som jag kan bo, skulle kunna bo där hela livet och fortsätta utforska. Men alla platser är ju väldigt vackra liksom. Men,
hur planerar du din framtid nu? För nu har du på något sätt, rent internationellt så har du verkligen gjort ett namn för dig själv. Och du har jag antar att du har möjlighet att verkligen sätta upp mål för dig själv och kanske för dina samarbetspartners och sponsorer och team och sådär. Hur tänker du nu?
Ja, som sagt, det är ju väldigt många olika lopp som finns. Och jag kan ju gå lite olika vägar också. Och jag har inte riktigt bestämt. Ibland lockar det ena, ibland lockar det andra liksom, att göra. Om jag ska kanske springa lite kortare lopp ett tag och sen springa ännu längre, liksom testa någon 100 miles och sådär. Men jag får se lite vad som, jag har den här sommaren planerad och sen får se vad som kan kännas som viktigaste mål nästa år. Men det finns många roliga vägar att ta alltså.
Har du något eller några priolopp för den här sommarsäsongen?
Ja, nu kommer jag snart springa Mont Blanc maraton om drygt en vecka. Och sen blir det Swiss Alpin maraton som blir en ny tävling. Och sen ska jag springa Ultravasan igen, så jag hoppas kunna göra lite snabbare än debutåret där.
Då kommer det inte ligga och bromsa i början.
Nej.
Och vad tror du om framtiden för den här, som vi har varit inne lite på, det här med löpar, den här löpartrenden och skidalpinism och så. Vad tror du att, vad kommer hända inom de sporterna den kommande tiden?
Nej, men det kommer väl... Alltså traillöpningen och det är ju mer lätt till, alltså det är inte lika dyrt och det är lättare för många fler att börja. Skidalpinismen är ju stor i de länderna den är stor i, liksom i, nere i Europa och även vissa lopp, Peramenta och sådär. Men jag har ju svårt att se att den kan ju inte växa lika mycket, som det krävs ändå mer prylar och grejer.
Och man kan inte göra det på norra Öland.
Nej, men jag tror, den andra trailöpningen har ju lite mer... Men den kan växa i olika områden, liksom, från det extremaste loppen till... Det ser ju bara i Sverige nu att det har kommit jättemånga ultralopp och stiglopp, och även i södra Sverige, även om det inte är bergslopp eller fjälllopp. Så att det finns mer det här att transportera sig, liksom, att löpning som ett transportsätt, att folk tänker olika, att inte längre att alla måste springa Göteborgsvarvet och Stockholm maraton, utan att det finns andra mål också. Mm.
Har du några drömlopp? Typ ut i MB eller sånt där, är du sugen på det?
Nu blev jag ganska sugen på Western State.
Ja, när Johan och Elof är.
Och den, för den tror jag passar mig rätt bra. Den, om jag ska springa en 100 miles, tror jag att det blir den första faktiskt.
Verkar vara fantastiskt. Man har sett deras bilder, verkar helt fantastiskt. Naturen och sådär.
Ja, jag tror att den är, och just att den har tradition och sådär. Mm. Jag skulle gilla att springa den.
2018 kanske?
Ja, det är så jag tänker lite. Eller 2019, vi får se.
Var i livet känner du att du befinner dig just nu? Du har redan sagt att du är egentligen är samma sak som när du var barn.
Ja, det är väl det som är lite jobbigt. Att
är det jobbigt?
Nej, men eller? Att jag... Alltså, om jag hade typ hur många år som helst att leva, då hade det inte varit jobbigt. För jag känner, det känns ju inte jobbigt att jag är gammal egentligen. Det är väl mer om jag tänker efter så här. Så jag bara, jag är 36. Och sen bara, jag har inte träffat någon än. Och tänk om jag vill ha barn, så kommer jag inte hinna det. Och tänk så vill jag... göra det här, eller att liksom det går för snabbt på något sätt, fast jag egentligen så borde jag ju inte ha panik, för jag känner mig ju ung, liksom. Det spelar ju ingen roll om jag
men är brottas du med sånt ibland?
Jo, men så kan jag börja tänka ibland om jag, ja.
Ska du inte skaffa dig ett jobb? Alltså den typen av, liksom, har du en sån röst inom dig?
Nej, men det tycker jag nog inte är jobbigt dig. Så länge jag är själv, liksom. För då gör jag ju saker så att jag har det bra och klarar mig. Då har jag ju full tillit till mig själv att nu satsar jag på det här, och om det inte skulle gå bra och jag inte kan springa mer, då kan jag ju bara ta ett jobb, liksom. Att det är ju, behöver jag inte ha någon mer säkerhet än så, för att det är klart att jag alltid kan ta hand om mig själv. Sen skulle ju situationen vara en annorlunda om jag hade familj, liksom. Då hade det ju kanske inte känts lika enkelt, men i nuläget är det ju väldigt enkelt så.
Jag hade inte så mycket mer än så. Det blev ganska mycket ändå.
Ja.
Har du någonting du vill tillägga?
Nej, jag tror inte.
Tack så jättemycket. Och stort lycka till nu. Ska du dra iväg och springa SM i 10 km snart?
Ja.
Lycka till.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.